Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jag är så tacksam till Gud att få tillbaka. Jag känner mig som nästan komma hem här faktiskt. Jag tänkte det här är en förunderlig känsla att komma in här idag. Det är som att få, så vi är så tacksamma, Monica, att vi får vara här den här helgen och komma ett och en gång till. Vi var ju här förra året och fick möjlighet att komma ett år till och tala till dig om det som ligger bränner på Guds hjärta med något annat. Att Jesu namn ska nå varje folk och varje folkslag på den här jorden. Vi involverar i ett stort arbete, du och jag. Vi har ett stort uppdrag som utförs av väldigt små människor. Men jag tycker det är så fantastiskt att hur små vi än är så får vi vara med i det stora uppdraget. Och vi kan alla hjälpa till, vi kan alla bidra. Alla kan inte åka till Kina. Jag kan göra det, men du kanske inte kan åka. Men du kan be för Kina. Du kan be för Mellanöstern, du kan be för Europa, du kan be för Indien, du kan be för Ryssland. Du kan be för Norge till och med. Vi kan alla vara involverade på ett eller annat sätt i det stora uppdraget. Och nu är det så mycket som pockar på här så får vi be Gud hjälpa mig så jag får till alltihop idag. Men jag har bara under jag har varit i bön för det här mötet så jag har bara fått ett ord som har lyst fram i mitt hjärta så starkt. Och det är Jesaja 9. Och om du har din bibel så öppna till Jesaja 9. Du läser jag på svorsk här. Det är inte svenska och det är inte norsk, det är svorsk. Så då må Gud hjälpa dig att förstå. Men du har säkert ingen bibel med dig. Eller om vi, jag vet inte om vi får upp det kanske på skärmen här. Men det kommer jag. Jesaja 9. Och jag tycker det är så fantastiskt. Därför att vi ska tala om här idag. Det är att Guds ljus ska nå varje folkslag och varje nation. Att det ska inte vara mörkt i världen hela tiden. Det ska ske en förändring. Det ska komma ljus i mörka platser. Och det är det som vi är kallade att vara, ett ljus i mörkret. Salt i förruttnelsen. Den här världen är ju på väg mot evig förtappelse. Och mörker råder i den här världen. Men Bibeln säger så här i Jesaja 9 och den första versen. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Halleluja. Nu kunde vi gå hem och säga att det var ett gott möte det här. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge och trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan. Vet du vad det är för land? Det är Jordanien. Det är Irak, det är Iran. Hedna folkens Galileen. De folk som vandrar i mörket där ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och det folk som du inte har givet stor glädje låter du bli talrikt. Och det ska då glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdas när man utdelar byte. Deras ok, halleluja. Deras skuldros gissel och deras plågade stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött och en son blir oss given. På hans axlar ska herradömet vi, hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Halleluja. Jag sa halleluja, det kan kosta på oss efter ett sånt här bibelord. För mig är det här det som motiverar oss i vår församling, i vår menighet, att skicka ut missionärer, att åka varje vecka som min fru och jag gör. Över världen. Så det är det här som driver oss. Vi vill åka till de mörka platserna. Vi vill åka där det är ångest, där det är nöd, där det är sjukdom, där det är död och krig. Där vill vi vara. Evangeliet passar alltid bäst där det är kaos. Halleluja. Och det gör vi med. Vi trivs där. Vi älskar platser där det är mörkt. När Gud talade till oss att åka till Ryssland för 3000 år sedan, känns det som. Det är 30 år sedan nu. Faktiskt 34 år sedan är väl någon sån där typ. Vi åkte iväg första gången. Och när vi hörde ropet i anden att åka dit. Det var mörkt i Ryssland. Det var kommunistiskt. Man fick inte ta in en bibel. Man fick smuggla biblar. Man fick nästan riskera sitt liv, vissa kristna, för att läsa en bibel. Det var förbjudet att läsa barnens bibel för föräldrar. Då fick man fängelse. Själv träffat pastor som satt i fängelse för att de läste bibeln för barnen. Det var mörka tider. Men vet du vad? Evangeliet bröt in i Ryssland. Minns när vi var i en liten lägenhet i det mörka Moskva. Jag var nere på Röda torget, om du har talat om Röda torget. Där ligger en man begravd som heter L-E-N-I-N. Lenin ligger där. Och rysk tv kom till mig och så sa, får vi göra en intervju med dig framför Lenin-mausoleet? Så vi sätter kameran så du står framför mausoleet, så kan jag ställa några frågor vad du tror ska hända i Ryssland. Här var vi på den mörka tiden. Och tänkte, vad blir det nu? Så satt han upp kameran och sa, hörde du, sa han, jag har hört att du har Guds kraft med dig, sa han. Ja, lovar att du inte uppväcker den mannen från det döda, sa han. Och då sa jag, det lovar jag, sa jag. Så vi uppväckte inte Lenin från det döda. Han var, men han är inte längre. Han ligger med sin kropp där, men han är inte. Han är död. Men vi har en som var och som är och som ska komma tillbaka. Och det är Jesus Kristus. Han är frälsaren. Han är den som vi predikar. Och hans namn blev predikat i Ryssland. Vi satt i en liten lägenhet i Moskva med, jag tror vi var 17 stycken. Vi hade vikit ut en karta över Moskva. Och vi låg i barnsnödsbön. Vi bad och vi bad och vi bad över denna stad. Och så hör vi Herren tala och gav oss ett bibelord. Jag har mycket folk i denna stad, säger Herren. Åh, vi blev så uppmuntrade. Vi tittade ut genom rutorna, där var de tråkiga cementbyggnaderna och där gick folk ledsna på gatorna och med brutna sinnen och brutet mod. Men vi började predika ett namn i den staden, hans namn är Jesus. Idag när jag var förra veckan i Moskva så fick jag höra att nu är församlingen 5000 medlemmar. Man har 27 gudstjänster varje helg. Då blev jag glad. Du har namnet Jesus. Och vi har en norsk pastor där i Moskva. Kan du tänka dig? Från Oppdal. Kan något gott komma från Oppdal? Ja. Det är mycket gott från Oppdal. Och han heter Mats-Ola Ishol. En fantastisk broder. Som Gud har rest upp för oss där. Och han arbetar. Och han nu är han i Sibirien. Och arbetet har vuxit. Vi har över 1000 nya församlingar nu i gamla Sovjetunionen. Och det är inte bara vi. Det är många andra. Men jag säger, vi fick vara med på ett litet hörn. Vi fick vara den här lilla stenen som satt i den stora muren. Kom ihåg att ingen församling har allt. Ingen församling är alltihopa. Vi är alla delaktiga små pusselbitar som vi hörde här igår. I det stora pusslet. Amen. Jag sa amen. Och jag blev så glad när vi var i Moskva för några år sedan. Och så hörde jag helt plötsligt en... Så att det är några vietnameser som sitter längst uppe på läktaren. Jag tänkte, vietnameser i Moskva? Vad gör de här? Så gick vi upp och snackade med dem och så sa, ja, vi är här för att vi är så duktiga, sa han. Ja, det var ju en frimod att säga så. Vi är hitskickade av den vietnamesiska regeringen för att få högskoleutbildning. Och ta master's degree och bachelor. Men först ska vi gå ett år och bli tränade i kommunismens läror. För de vill att vi ska bli hängivna kommunister. Och så ger de oss 5 års utbildning och så får vi åka hem. Och så har vi vår utbildning med oss om vi lovar att göra det här. Men vet du vad som hände i det här mötet? De blev frälsta hela högen. Halleluja. Så de blev inga kommunister. Utan de blev Jesus. Och de gick på bibelskolan där. Och sen åkte de hem till Vietnam. Och nu har vi en församling i Hanoi. Som är över 1400 medlemmar med vietnameser. Och jag blir bara så glad när jag tänker på det. Därför att. När jag ser de här små vietnamesiska, de är inte alls långa, vet du, de är just det här korta. Pastorn heter Pham och andepastorn heter Han. Pham och Han. Och när de kom tillbaka så hade de fått något underbart. De hade blivit frälsta, de blivit andedöpta. Och de hade fått ett ord från himmelen att starta en menighet i Hanoi. Och så sa han den här pastorn till Så sa han så här, ja, så han, Jesus fyller år på juldagen, sa han till polischefen i Hanoi. Jaha, och vad då? Borde inte han firas i Vietnam? Det är ingen som har firat. Ni firar Ho Chi Minh och Lenin och Stalin, men aldrig Jesus som har levt längst. Ja, det är ju sant, sa polischefen. Hur ska vi fira den då, sa han? Ja, men om du ger oss det stora torget i Hanoi, så skulle vi kunna ha ett kristet möte där, sa han. Då tittar han. Det kan vi aldrig ge tillåtelse, sa han. Då får jag ge mitt liv, sa han. Ja, men du behöver inte. Men om vi har möte i alla fall utan tillstånd, tänker du stoppa oss då? Nej, sa han. Det är klart ni ska ha det här, sa han. Men jag skriver inte på några papper, sa han. Så de gick dit. Det kom 12 000 människor på mötet. Och 2 000 blev frälst. I det lilla Vietnam. Och nu har det öppnat sig dörrar som är helt otroliga. Jag hörde om en evangelist som fick komma in och hade 40 000 på mötet i Hanoi. Evangeliet, namnet Jesus, blir predikat i stad efter stad och land efter land. Ångest ska inte råda överallt. När Jesu namn blir predikat, vad som händer då? Jo, det kommer en frihet, det kommer en kraft, det kommer ett något mäktigt som sker. Och jag vill bara berätta, det här får du inte berätta för någon, när man säger det så berättar alla om det, men jag säger i alla fall, håll det här för dig själv lite grann, inom Kristi kropp i alla fall. Min dotter, när hon hade blivit gravid, så sa hon, pappa du får inte berätta, jag håller bara inom Kristi kropp, så på Facebook och såna grejer. Så. Ja, det var en annan fråga. Men i alla fall, bara för några veckor sedan så ringer telefonen hemma i Uppsala till oss. Och så hör vi, ja det här är ambassadören från Nordkorea. Nordkorea? Ja, vi undrar, vi har en delegation här med 30 människor från Nordkorea. Och vi vill se en skola. Och alla svenska skolor har sagt nej för att vi kom från Nordkorea. Men vi hörde att ni har en skola, kan vi få titta på er skola? Så. Och det får man gärna, man får gärna komma till vår skola. Vi har 800 elever där. Så ambassadören och alla delegationen kom för 4-5 veckor sedan hem till oss i vår församling i Uppsala. Och var en hel dag på vår kristna skola. Det är en kristen skola, vi har bön, vi har lovsång. Och de stod, de antecknar och de ställde frågor. Och så sa vi, ni får ju veta, det är en kristen skola. Ja, vi bryr oss inte om det, bara vi får komma, sa de. Så var de där en hel dag, åkte hem. Nästa dag så ringer ambassadören, kan ni komma ner till ambassaden? Ja. Och så säger ambassadören, vi blev väldigt rörda när vi såg igår. Atmosfären som var på den här skolan. Skulle ni kunna komma till Nordkorea och hjälpa oss med skolutbildning? Vi behöver hjälp i Nordkorea idag. Vet du, tänkte jag, det här är ett rop. Vem vet vad det här kommer innebära? Vi kanske inte kan ställa oss på torg och predika om Jesus första dagen. Men vi kommer in i landet som är där totalstängt. Så för 2 veckor sedan så var vi inne i Nordkorea första gången. Vi fick åka runt och träffa skolor överallt. Och blev så väl mottagna. Jag vet att det är känsligt politiskt. Men Jesus bryr sig inte om det politiska. Han vill nå människorna i varje land. Varje folk är älskat av Gud. Varje folkslag, oavsett vem som leder landet. Little Rocketman, vad de kallar honom för. Allt de har namn på. Han är kanske inte den gudfruktigaste personen på jorden. Men det finns miljoner av nordkoreaner som längtar efter Jesus. Det var dödsstraff att bli kristen i Nordkorea. Men när vi sa att vi är kristna, som vi bryr oss inte om det. Ni är välkomna i alla fall till vårt land. Vi behöver er hjälp, sa de. Det finns ingen som kan hjälpa Nordkorea bättre än kristna kan. Därför att vi har ett namn som inte är politiskt, som är frälsande, som ger själen frid, som förlåter synder. Prisat vare Herrens namn. Jag hörde era missionärer alla här igår. Monica, vi var djupt gripna. Vi nästan inte ville säga någonting i slutet, för att det var så stort, det var så underbart att höra era missionärer från er menighet här. Tala vad de gör i Afrika, vad de gör i Europa bland barnen där nere, vad de gör på olika platser i världen. Och den här pastorn som hade varit i Kina och delat ut biblar här i Drammen. Vi blir bara så rörda, därför att det finns inget bättre än Bibeln. Det finns inget bättre än Jesus. Jesus är det namnet som ska bli predikat till alla folk och alla folkslag. Och nu ska Nordkorea, vi har bett för Nordkorea, jag vet inte hur många år vi har bett att Gud ska öppna en dörr. Nu tycker vi att vi ser en liten glänt, även om inte dörren är så här stor, så är den så här liten. Och vi behöver bara en springa. Sen är vi väldigt bra på resten. Gud kan öppna stängda dörrar, kom ihåg det. Gränser, vet du vad en gräns är? Det är någonting som ska passeras. Halleluja. Alltså halleluja. En gräns är något som ska passeras. Och jag måste säga det, jag har varit bibelsmugglare, jag har varit hjälpt till med allt sånt där. Nu är det inte så roligt att lyssna där, för nu kan man ju skicka en e-mail, hela bibeln in på en e-mail, va. Så det har blivit förändringar. Men det finns någonting med evangeliet. När evangeliet kommer. Jag har blivit stoppad i land efter land. Jag kom till Ryssland för några år sedan, så stod de vid gränsen och sa att du får inte komma in här, sa de. Så, vet du vad hon sa till mig? You are not wanted. Get out. Och jag tänkte, va? Jag älskar det här landet. Så jag vände mig till innan de ledde mig till flygplanen tillbaka, och så sa jag, I'll be back. Så skrev jag ett brev till KGB. KGB är hemliga polisen. KGB betyder Carl Gustav bestämmer. Och så frågar jag, varför har ni sagt nej till mig? Det är så att jag har lärt känna KGB att de måste svara på alla brev inom 10 dagar. Skriver du ett brev till KGB så måste de svara inom 10 dagar. Det är en lag i Ryssland. Så svarar de så här, ja, du är utstängd på grund av paragraf 15. Jaha. Då skriver jag ett brev igen. Vad är paragraf 15? Och då måste de svara igen då. Som det är 4 punkter. En av dem är din, men vi behöver inte säga vilken som gäller dig. Då har vi inte tvång. Men du är under paragraf 15. Då skriver jag ett brev tillbaka igen. 10 dagar. Tillbaka. Vad är de där 4 punkterna? Och så fick jag de 4 punkterna. Och det var ju förfärligt intressant. Jag var ju gråtfärdig när jag satt på plan tillbaka. Flygvärdinnan, hon sa hon skulle ge mig vodka och sprit. Nej, jag dricker inte sånt. Så jag, Jesus får trösta mig. Så jag var ju helt förtvivlad. Jag var utslängd från ett land jag älskade så mycket. Jag har varit i 17 år där och predikat evangelium. Och så fick jag i alla fall brevet och stod det så här. Punkt 1, om du har AIDS. Det har inte jag. Inte. 2, om du har blivit utslängd ur landet på grund av att du har kommit på felaktigt visum. Det har inte hänt mig heller. 3, om du har, står det så här, tredje punkten, om du har blivit dömd i en domstol, säger man domstol, det hade jag inte heller. Så det var bara 1 punkt kvar, du visste att om det var 4, de 3 första var det, så var det bara 1 kvar, och då stod det så här, och då blev jag lite glad. Om du drastiskt har förändrat hela nationen, står det. Då kände jag, halleluja. Det var inte det hela sanningen, men vi hade varit med och hjälpt till i alla fall. Men det underbara var, förra året fick jag tillbaka mitt visum. Och nu har jag ett multivisum, kan åka varje dag in i Ryssland och predika var jag vill. Gränser ska passeras. Omöjligheter är möjligheter. När folk säger det går inte, då säger Gud det går. När Gud, när folk säger, i det landet, Nordkorea, kan man inte komma in, och står i Gud, jo det går. Vi löser det med. På ett eller annat sätt så blir evangeliet predikat. Är du med mig? Vad är det för utmaningar vi har idag i världen? Jo, vi har någonting som vi kallar för 1040-fönstret. Det är där under det fönstret där de mest onådda folkslagen finns i världen. Vi har mycket mission och vi är tacksam för all mission. Men jag har känt mig utmanad att utmana er här idag. Glöm aldrig de onådda folken. Oswald Smith, han sa så här. Varför ska vissa människor höra evangeliet 2 gånger när andra har bara hört det 1 gång? Eller ingen gång. Varför ska vissa, vi sjunger om Jesu andra tillkommelse, men vissa har aldrig hört om hans första. Gud hade en son. Han sände honom som missionär till den här jorden. Yes. När vi säger som menigheter, vi ska dra ner på mission, vi ska dra tillbaka, då säger vi så här, evangeliet ska inte bli predikat till de onådda. Det finns idag, vi hörde om vår bibelspråk. Hur många var det som inte hade fått Bibeln på sina språk än? 200? 220 miljoner kan inte läsa Bibeln än på sitt eget språk. För mig är det en utmaning. För mig är det att det är dags att nya pionjärer banar väg för nya områden. Vi tackar Gud för radio, tv och allt det som sker där. Men det finns ingen som kan ersätta människan. Vi behöver människor också som grips av Gud och får en kallelse av Gud. Och som vill gå ut. Jag drömmer ju om nu att få med och sända ut nya ungdomar ut på missionsfältet. Jag ska ägna nästa 20 år om Gud låter mig leva och Herren dröjer. Eller Herren lever och jag dröjer, jag vet inte. Så skulle jag vilja vara med och hjälpa ungdomar ut. I december, nej, när vi startar den här skolan i oktober. Då ska vi vara med, ska vi flytta in min fru och jag till Moskva en hel månad. Och vi ska starta en evangelistskola. Och be Gud om nya evangelister som ska åka till onådda städer och predika evangelium. Norge har haft många härliga evangelister genom åren. Någon sa att evangelister är som russinet i kakan. Det blir en torr kaka utan russin. Vi måste ha evangelister som kommer in och som Filippus går till Samarien som är onått och predikar Kristus där. Och då står det att då blir det stor glädje i Bia. Det ska bli stor glädje i Nordkorea. Men när jag läser det här Bibeln, Pastor Ben, så känner jag så starkt att Gud talar till mig om Mellanöstern. Det här är skrivet om Mellanöstern. Det handlar om Mellanöstern. Vilka folk? De som bor på andra sidan Jordanfloden. Då var profeten var i Israel. Och han tittade inte mot Medelhavet, han tittade på andra sidan Jordan. Och han profeterade att där ska manteln som sölades i blod torkas upp. Det som hade brunnit upp, det som hade varit kriget hade gjort, skulle människorna börja glädja sig som under skördetiden. Kan du se glädje komma till Iran och Irak? Vi hade ett team nere i Egypten här för några veckor sedan där det var 12 000 arabiska ungdomar som hade samlats för att bedja om väckelse över Mellanöstern. Det var en sån bön och sån kraft i lovsången. Och se dessa 12 000 från olika länder över hela Araben hade samlats. Ungdomar, tonåringar, som brann för att Mellanöstern skulle bli frälst. Var i Libanon för några veckor sedan och vi har haft en bibelskola i Libanon. Och fick träffa en gammal baptistpastor som har gett hela sitt liv för att träna pastorer över Mellanöstern. Han sa, det är så otäckt att se hur islam äter sig in i Libanon. Och hur man bygger moskéer och hur man driver ut kristna, avrättar kristna. Han hade själv tränat 800 pastorer själv. Han hade eget universitet. Han hade 11 000 böcker i sin lägenhet och det är inte många som var det. Beläst, fin man, en riktig smart, gammal man och han var pensionär många gånger om. Men vet du vad, han brann fortfarande för Mellanöstern. Så sa han, Carl Gustav, ni är välkomna hit. Jag ska öppna alla mina dörrar för er. Och så berättade han, och vet vad som hände förra året, sa han. Jag blev andedöpt, sa han. Jag är baptist, men jag blev andedöpt, sa han. Och han blev så glad när han, och så glädjen. Jag fick, och så kom han på våra möten och han prisade Gud. Och han predikade så underbart. Det var en sån fridömman. Men han berättade om situationen i Mellanöstern. Hur svårt det är för många kristna. Ni vet, ni som har följt med i Irak. Har ni följt med i Irak? Så är det ju ett mörker i Syrien. Och alla bomber som har regnat. Våra bibelskolelever i Libanon. De kom från Aleppo. De hade inga hus kvar, alla affärer, alla skolor, allt vad du kunde tänka dig var sönderbombat. Tänk att komma hem och ditt hus är borta, skolan är borta, affären är borta, bageriet är borta. Vägarna finns inte längre. Så de bodde i tält. Men då kom de och så gick de vår bibelskola. Och vet du vad de sa? Men när vi är färdiga med bibelskolan, då ska vi tillbaka igen. Jag älskade det. Alltså jag älskade det. Och nu är det glädje i Aleppo. Prisat vare Herrens namn. Du kanske har talat om en stad i ett nyhet som heter Mosul. Har du talat om Mosul? Där ISIS har varit under flera år nu och belägrat staden. Vet du vad Mosul är? Det är det gamla Nineve. Det var en predikant som fick en kallelse att åka till Mosul för många år sedan. Han heter Jona. Och han bara bestämde att jag ska inte åka, jag stannar hemma istället. Men då hamnar han i en fiskmage. Och där låg han i 3 dagar och 3 nätter utan aircondition. Som vi startade precis här nu. Var det profetiskt att starta business nu? Och sjögräs runt halsen står det. Och då står det att han började tänka på Herren. Då är det dags att tänka på Herren när man ligger där. Och så sa han: Gud, jag ska göra vad du vill. Och då står det i Bibeln att Gud talade till fisken att han skulle spotta upp Jona på land. Och då var det en motiverad väckelsepredikant som gick, han lovar dig. Han predikade att hela byen blev frälst. Till och med djuren fastade, då är det väckelse. Kära Gud, vilken väckelse. Amen. De var så med Gud som hade inte tid att ge mat till djuren, så de fick fasta. Det var ju märkligt med Jona att han blev ju arg på Gud, att Gud förlät synderna. Men då säger Gud: jag har sett, jag har hört ondskan från Nineve har kommit upp inför mig. Vad tror du har pågått de sista åren i Mosul? Det har varit, jag kan inte ens nämna allt som har skett. Men vi jobbar nu där i det området med ett, vi kallar för safe house. För små flickor som har blivit våldtagna av ISIS-soldater. Vet du hur många gravida Yazidi-flickor som är ett litet stam i Mellanöstern. Som är våldtagna och gravida. Det är 30 000 flickor. Bär på barn just nu. Och har nyfödda barn. Och de är inte ens välkomna hem till sina byar. Därför att de har syndat. Men de har egentligen inte syndat. De har blivit våldtagna. Den yngsta flickan som kom först, hon var 11 år. Hon hade haft 3 män redan. Totalt lemlästad. Men nu har hon en plats, ett hem. Och en framtid, ett hopp. Hon har fått möta Jesus. De där ropen vi hör nu. Från Mellanöstern. De är så stora. Behoven är så stora där nere. Och vet du vad vi gjorde igår? Under tiden jag var här så hade vi någonting fantastiskt. Vi hade vår första examen av våra första bibelskoleelever bland kurderna i Irak. Och du ska få se en bild på dem. Vi kan inte visa ansiktena på dem, men jag tror att den kommer upp där. Där står de. Det är den första bibelskolekullen med nya predikanter som ska åka nu vidare från by till by, från stad till stad och predika evangelium. Vet du, jag är så glad att Mellanöstern ska få höra evangeliet. Alltså, jag är så glad att Mellanöstern får höra evangeliet. Jag vet inte om jag nämnde det, jag tror jag nämnde det förut, jag nämnde det igen. Men du vet när Hagar och hennes son, kommer du ihåg vad Hagars son hette? Vad heter Hagars son i Bibeln? Ismael. Ismael är fadern till de arabiska folken. Har du tänkt på att när Hagar blev utdriven i öknen med sin son och de höll på att törsta ihjäl i öknen, det blev varmt där nere på sommaren, så står det att pojken Ismael började ropa till Gud. Och då står det så här: Gud hörde pojkens rop. Gud kunde låtit Ismael dö då. Vet du att Ismael och Isak kommer från samma fader, Abraham. De arabiska folken kommer från samma plats som judarna gör. De har samma fader. Men Gud lät Ismael leva. Vad vet du vad som hände? Han öppnade en vattenkälla. Där de fick dricka. Vet du vad jag tror? Jesus är den vattenkällan som ska öppnas för muslimerna. I den här tiden vi går till mötes nu. Jag är övertygad om det. Och jag vill lägga det här på den här församlingens hjärta. Be för Mellanöstern. Vi kan tycka det är förfärligt med islam som sprider sig. Men om inte vi går dit och predikar så kommer snart islam att vara över hela Europa. Jag vill inte ha moskéer med bönutrop i Skandinavien. Jag vill ha församlingslokaler i Mellanöstern. Kan jag få ett amen? Jag tror det är möjligt, förstår du? När jag såg de här ungdomarna i Egypten som brann. Och när vi tittade på många som hade varit inklickade på nätet på de här mötena. Så var det 2,3 miljoner människor som var uppkopplade på nätet. Från hela arabvärlden. Via YouTube. Prisat var det här för tekniska, som inte jag fattar någonting om. Men halleluja. Vi har hört 2,3 miljoner klicks. Då är det någonting som händer. Jag tror att hungern efter Gud är så desperat. Vi drabbades förra året i Sverige av 200 000 flyktingar som kom in i Sverige. Och vi blev alldeles tagna på sängen. Vi visste inte var vi skulle ta vägen. Och myndigheterna var förlamade. Alla var förlamade. Men vet du vad vi gjorde på vår kyrka? Vi satte upp en skylt. Flyktingar, välkomna hit till oss. Och de kom. Och nu har de blivit frälsta den ena efter den andra. Så vi har en bibelskola med 120 flyktingar nu som arabtalande och farsitalande som nu utexamineras med fina betyg och andedöpta. Och de hjälper till i menighet. Och nu ska många åka hem igen tillbaka. De får inte stanna. Åka tillbaka till Afghanistan och till Syrien och olika platser. Och de är nu missionärer. Halleluja. Vi kunde inte komma dit, men de kommer dit. Jesu namn ska bli predikat för alla folk, folkslag. Ropen från de förlorade. Monica och jag, vi har varit gifta i 2000 år. Nästan. Vi har ett långt äktenskap bakom. Hon har varit fantastisk. Du måste nästan titta på henne. Jag har gjort en serie på Vision Norge här som heter Urgammal tro i en modern tid. Och där är Monica med i tre program. Och berättar du har varit hemma vid köket när jag har varit i Ryssland. Det var faktiskt, jag blev riktigt tårögd när hon berättade hur hon har upplevt de här åren och hur Gud har hjälpt henne. Det var fantastiskt att se den. Titta på det, ska du, jag tror det börjar på någon snart, som Jesus, han kommer snart också. Jag vet inte. Men för ett antal år sedan så är vi har ju bott i Uppsala och så såg jag bara helt plötsligt att stod det fyra män. Med fyra stora mustascher, sådana här riktiga Mohammed Ahmad Ali mustascher. Inte den här små kransar som vi har i, utan det var sådana här stora rum som går, man undrar hur de får i maten liksom. Kom in på kafeterian så här. Man undrar ju vad de vill liksom. Så sa de, är du Carl Gustav Severin? Ja, så jag tror det är det också. Vi är från Azerbaijan. Jaha. Och vad kan jag göra för dig? Jo. Vi vill att du ska komma och predika i vårt land. Ja, men det är ett muslimsland, sa han. Ja, till namnet ja, sa han. Men det är många som vill höra om Jesus, sa han. Så log han, så såg man en tand som stack fram där genom det. Jag tänkte, här är tecken, halleluja. Jag frågade min pastor, ska jag åka dit? Så han bara skrek, åk! Ingen frågade om det var farligt eller inte. Vi bara åkte liksom. Så säger han, och du kan få träffa presidenten om du vill också. Så jag kom ner. Gick in på presidentpalatset och satte mig där. Jag fick vänta i 18 timmar innan han ville träffa mig. Men jag är sån där, vet du. Jag är som en iller, jag ger mig aldrig. Så jag satt där bland ambassadörer och premiärminister och alla väntade på att träffa honom. Han jobbade liksom hela dygnet då. Så sa han, du får 5 minuter med presidenten. Säg vad du vill, men säg det fort, så. Okej. Så var det min tur. Och precis på vägen upp så sa en av mina medarbetare, här har du en present till presidenten, du måste ta med den. Vadå för något? Det är en tallrik med kungen och Silvia, svenska kungen och drottningen. Ja, porslin. Nej, det går ju inte. Är du inte klok? Jag hatar porslinstallrikar. Ja, men jag har bett, sa hon. Jag tror Gud har talat till mig, sa hon. Okej, så jag släpper upp den här tallriken i ett paket då. Gick in i security och sa, det är en president till presidenten. Okej. Och så hörde jag mitt namn. Carl Gustafsson, gör dig redo för att träffa presidenten, skrek en man. Och jag in där, hade en kamera med mig, och så kom presidenten ut. Var stort, hans kontor var stort som den här kyrkan. Så gick han fram och så sa han, och vad vill du, sa han. Och tänkte, vad vill jag? Ja, sa jag. Jag har en kamera här. Jag tänkte ställa några frågor om religionsfriheten i det här landet. Jaha. Jag har hört att ni tycker inte om kristna här, så jag tänkte fråga lite såna här frågor. Och jag ställer, och han börjar svara, tala länge. Och så svarar hans medarbetare 5 minuter. Mr. President, 5 minuter har gått nu. Och tittar på den då. Halavallhaj! Det betyder, shut up. Det betyder, nu snackar du inte mer. Jag satt en timme med presidenten. Och när jag var färdig så skulle jag säga, och jag stod och skakade hand, men man stod ju länge så här och skakar. Och så, jag vill gärna be för dig. Ja, tack så mycket, sa han. Och så tittade jag på den här tallriken. Ska jag icke? Icke pickepö. Och så tänkte jag, men, och så hörde jag, Gud har talat, jag ska köpa den här tallriken. Så jag tog upp tallriken, Mr. President, så jag har en present från det svenska folket. Det är ju fint. Och så öppnade han tallriken, så gjorde han så här. Wow! Carl Gustav, hur visste du detta? Att jag samlar på just såna här tallrikar, sa han. Ja. Det var roligt att få ge en liten gåva, så. Och sen, vad kan jag göra för dig, sa han. Min helikopter står här, du kan använda hur mycket du vill, sa han. Ja, tack. Vad vill du, sa han. Jag skulle vilja ha en hall och predika i. Räcker 10 000 sittplatser, sa han. Ja, det går bra till att börja med, sa han. Man får ödmjuk. Och det här var ett muslims land. Ja, sa han, det går bra, sa jag. Det går bra, ja. Ja, vi annonserar på tv och radio också, sa han. Och nästa dag stod det i tidningarna. Allah har sänt livets ord till Azerbaijan, stod det. Woo! Så när vårt team, som var ett antal äldre pensionärer som blev arresterade, tänkte, och hjälpt våra pensionärer arresterade. De hade satt affischer på tågen, så de gick inte öppna dörrarna. Så frågade polisen, var är ni från? Är från livets ord? Har du arresterat de här, skickade han till polisen. Har du inte läst tidningen? Allah har ju skickat hit dem. Släpp dem på en gång, sa. Så vi kom, vi fick öppna dörrar och vi fick predika. Vet du vad, så sa han så här, vill du träffa chefsmullan i det muslimska rådet, sa han. Absolut, så. Vi var ett flöde. Så han skickade sin taxi efter ner till mullan. Och jag kom in till mullan, kom stor mulla med turban och stort skägg, och så tänkte jag, jag hade inga tallrikar till honom, men jag kramade om och så pussade honom på kinden där. Jag tyckte han, åh, du vet hur man pussar en mulla, sa han. Ja, jag tänkte det. Gud vet allt. Och så fick vi, och så sa han, ja, din mission är väldigt stor, sa han. Vill du komma till Irak också, Iran och Saudiarabien, så kan jag hjälpa dig, så kan jag öppna dörrarna och föra dit ner också. Du kan behöva en mulla, sa han. Jag tänkte, muller i, muller av, faller alla. Men Gud öppnade en dörr. Jag sa, Gud öppnade en dörr. Sen sa presidenten på tv ett år senare, i vårt land kan alla muslimer bli kristna om de vill, sa han. Det har aldrig hänt ett muslimsfall förut. Och idag så finns det en stor menighet med nästan 1000 medlemmar. Och vi predikar evangelium. Evangeliet ska bli predikat. Det var mörkt, det var krig i det landet. Jag såg mammorna som begravde sina söner. Vi fick tala på tv, tala om att Gud älskar Azerbaijan. Och idag så går evangeliet från Azerbaijan in i Iran. De här nykristna går in i Iran. Det är inte vi kan åka. Vet du att 18 miljoner av Irans befolkning är azerbajdzjaner? Så när Gud frälser dem där uppe i norra Azerbajdzjan, så åker de nu till södra och kan åka över gränsen fritt med biblar, böcker. Gud vet vad han gör. Jag sa, Gud vet vad han gör. Och jag vill utmana er som församling och enhet här. Sluta aldrig missionera. Låt mission vara DNA. Kom ihåg vad den svenska och den norska pingströrelsen gjorde på början 1900-talet, åkte till Brasilien. Det var en norsk missionär som hette Nils Taranger. Jag såg han på väggen i en brasiliansk kyrka och biskop sa, tack vare han, den mannen och hans fru som var från Sverige, som kom hit, så kom det väckelse till den här staden, den här byen. Det var människor som brann för mission. Brinner vi för mission idag? Eller tänker vi bara på oss själva? Och jag är så glad för den här församlingen, för att ni älskar världen. Hur många församlingar har en dag som ni hade igår? Det är inte många församlingar. En del, vi har ingen mission längre. Det är ingen som vill åka. Vi sitter hemma och tittar på tv istället. Men det är inte alla som vill det. Det finns människor som bränner. Låt oss hjälpa de människorna, så att de kan gå ut och predika evangelium. Mörker ska inte råda. Ljus ska komma. I Mellanöstern. I Europa. Halleluja till dina barn där nere i Bulgarien och Rumänien. Åh, halleluja till Afrika, till Kongo. Vi hörde om igår, så underbart. Och jag rörde den här mannen som åkte, cyklade på en cykel 20 mil för att komma till nästa by. Vem gör det? Nu finns det ju elcyklar, halleluja. Men bara för att han skulle spara pengar, så cyklar han själv. Jag tycker det är så fint. Och han sa inte jag, han sa vi. Undrar vem är vi? Det var han och Jesus kanske. Det finns människor som Gud rör vid idag. Och det kommer att ske i Skandinavien, jag lovar dig, att många, många unga människor kommer att dra iväg ut på fält. Jag har 25 ungdomar hemma nu som vi specialtränar. De kommer hem till mig, en del av dem till oss, och vi hjälper dem, åker med oss på resor ibland. Och de får ut och predika och de får be för de sjuka. Och det är så underbart att se. Gud öppnar nya dörrar. Jag sa, Gud öppnar nya dörrar. Och Gud välsigna er. Och Gud välsigna er. Jag säger inte att alla den här byn måste åka till något land. Men vi kan alla göra någonting här idag innan vi går hem. Vi kan be skördens herre. Skörden är mycket, men arbetarna är få. Vi kan be Gud om nya skördarbetare. Skulle vi kunna göra det idag? Det är snart kväll, men jag håller på länge. Jag får snart sluta här nu. Ursäkta, jag har hållit på för länge här. Men jag ska gå ner för landning nu. Men jag bara här är då och då. Fast ni förlåter mig. Men Monica, ska du komma upp här? Så vill vi be för er. Ta mikrofon här. Kan du säga någonting kanske innan vi... Det här är min fru. Och... Får hon säga några ord heller? Ja.
Efter predikan. Ja. Jag njöt igår att höra om mission. Jag läste i Bibeln hemma Matteus 28 och jag kom ihåg ett citat av T.L. Osborne. Han sa så här: för att gå ut i mission behövs det ingen specialkallelse. Om vi läser Matteus 28 är vi alla kallade. På olika sätt till olika ställen, men det fanns en utav missionen. Det fanns två saker igår. Han som var i Kongo, nu är jag lite dålig på namn, men han som var i Kongo, han talade om respekt och vara snäll. Det är dörren in och öppna. Och så talade Björg, tror jag hon heter, om att vara hjälptjänst. Det betyder att det finns plats för oss alla. Du behöver inte sitta här och vänta på att Gud ska skriva på väggen. Att det ska komma någon och profetera för dig. Det är redan profeterat. Det gjorde Jesus. Han sa, mig är given all makt. Det tror vi på. Därför ska vi gå ut. Det är därför som vi var och en är kallade till mission. Kanske till grannens hus, kanske till Afrika, kanske någon annanstans. Men alla är vi kallade att ta vår del. Förbön kan vi alla göra. Ge kan vi alla göra. Och gå till, börja med den som är först. Om du gärna vill åka någon annanstans och du tycker det är otäckt, åk med någon annan. Du blir fångad för livet. Mission blir ett sätt att leva. Och det... egentligen en befallning, men det är ingen befallning. Det är ett erbjudande till livets största äventyr att gå med Jesus ut på missionsfälten.
Bra talat. Amen. Hennes familj är en missionärsfamilj. Dina onkel har varit i Kongo tillsammans med systern, du vet, hennes onkel Roland Stålgren. Vi är födda i mission. Det här är vår DNA. Vi vill att våra barn ska ha det här i sig. Våra barnbarn ska ha det här i sig. Jag hade mitt barnbarn med mig i Ryssland nu för första gången. 14-åriga barnbarn. Han var med och han fick se vad Gud hade gjort. Att barnen är med på resor ibland. De får se när Gud helbrägar gör människor. När blinda får sin syn och de döva hör. Och de lama går. Vi behöver få in det övernaturliga i nästa generation. Alltså vi måste få det övernaturliga i nästa generation. När jag var nyfälst, då trodde de gamla i menigheten på mig. Att Gud kunde använda mig. De älskade mig. Jag kände att jag var den mest älskade personen av våra äldre medlemmar i menigheten. Låt oss älska de unga. Låt oss tro Gud att Gud ska använda dem. Och låt oss stå bakom och lämna över stafettpinnen springande med dem. Idag såg jag stafetten när Norge vann igen. Halleluja. Och vad gjorde de? De var i rörelse båda. En del var jättetrötta. Den här första norsken, han nästan kröp på alla fyra när han lämnade över. Men han lämnade över gående. Bägge måste röra på sig när man ska lämna över stafett. Vi ska ha en generation som springer med de unga. Halleluja. Och vi ska vara där för dem. Vi ska älska dem. Och vi ska tro Gud om en ny tid. En ny våg av mission. En ny våg av mission från den här menigheten. Jag önskar komma hit när det hänger flaggor över hela kyrkan. I de länder där ni är och predikar evangelium. Och allt folket sa. Amen.
Talen du nettopp hørte är producerad av Philadelphia kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia kirken i Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet. Önskar du mer information är du välkommen till att kontakta oss.